som kan påminna oss om att hans kärlek är villkorslös. För han har redan gjort allt det som behövs. Och det är bara att ta emot. Öppna sitt hjärta och tro. Och tro ska jag prata om idag. För rubriken för den här predikan idag är skam och evangelium. Och det kommer utgå ifrån Romarbrevet idag. Men jag vill börja med att läsa ifrån orden om predikan där, som är i det 10:e kapitlet, verserna 16 och 17. Där vi får följande ord. Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Och här står jag och predikar och ska tala Kristi ord och måtte det få skapa tro i oss. Vi ber. Tack Herre Jesus Kristus för att vi kan och får lyssna och ta in predikan i våra liv. Skapa och ge oss mer tro så att vi blir mer förankrade i tron på dig som är vår frälsning. Vår rättfärdighet från Herren. Kom och gör ditt verk i oss och omkring oss. Nu när vi är villiga att ta in vad du vill ge oss. Så att vi kan leva i och vara i ditt evangelium. Må så ske i den högstes namn, Herren Jesus Kristus. Amen. Ett tema för Romarbrevet är... De vers 16 och 17 i det första kapitlet, därav titeln där också. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det var ju det vi hade inledningsvis som Jonas läste från första Mosebok om Abraham. Det räknades honom till rättfärdighet för att han trodde på Gud och hans löften. Romarbrevet är ju skrivet utav Paulus, han som hette Saulus innan. Och han fick ju på ett radikalt omtumlande sätt sitt liv förvandlat av Herren Jesus Kristus. Och lite kort om Paulus. Han var jude och född år cirka 4 efter Kristus. Och han kom från Tarsus i det nuvarande Turkiet, den södra delen. Vilket innebär att han var samtida med Jesus. För Jesus föddes ju där omkring 4 efter Kristus någonstans där. Han gick i lära hos en rabba, Gamaliel. Lägg märke till att jag sa rabba och inte rabbi. För rabba är steget högre än rabbi. Och det var väldigt få som blev utvalda. Vad jag läste om så är han den enda som har fått den titeln rabba. Och det här var någonting som utsågs av Sanhedrin, det vill säga Stora rådet. Och det Stora rådet finns ju inte idag längre på det sättet. Så han blev nog den enda som blev rabba. För att han hade sen visdom och kunskap om i den judiska lagen. Saulus tyckte ju det var rätt att döda Stefanos. Genom att stena honom som det var föreskrivet i Mose lag, i den judiska religiösa lagen. Om det här kan vi läsa i Apostlagärningarna 8, den första och den tredje versen. Och Saulus hade samtyckt till att han, Stefanos, dödades. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Han gick med stor villighet in i uppdraget att förfölja och fängsla kristna. Och för min egen del så liksom, vem skulle Gud frälsa om inte en sån person? Alltså strategiskt, som är helt emot Jesus och den kristna tron. Det blir ju så radikalt, och det blev det ju för Paulus. Och han blir ju frälst där på vägen till Damaskus med det här brevet, han ska få fortsätta fängsla kristna. Och där i, när han blir blind, när han fått möta Jesus, när han får reda på, när han frågar, vem är du? Jag är Jesus, den du förföljer. När Ananias kommer och ber för honom sen, så får han också reda på att han ska få lida för Herren Jesu Kristi namn, precis som han har låtit andra som är kristna fått lida för att de är just kristna och tror på Jesu Kristi namn. Vi läser ifrån Apostlagärningarna 9, vers 15 och 16. Men Herren sa till honom, Ananias, det är Ananias alltså, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och det blir väldigt märkbart att Paulus, som han senare blir, han får ju ett helt förändrat sinnelag. För han väljer ju aktivt, i och genom sin frälsningsupplevelse, så väljer han att se människor med Guds kärleksfulla ögon. Och han får ju uppdraget att ge evangeliet om Herren Guds rättfärdighet i och genom och av Herren Jesus Kristus i den helige andes makt och kraft. Och Paulus, han dog omkring 64-65 efter Kristus i Rom, och han blev troligen avrättad för sin kristna tros skull. Så lite om Romarbrevet. Det skrevs av Paulus, som sagt, omkring 56-57, det vill säga cirka 25 år efter Jesu uppståndelse. Så det är nära i tid. Och han vill förbereda församlingen i Rom om att han har för avsikt att besöka dem när han ska göra sin missionsresa till Spanien. Och vi kan läsa ifrån Romarbrevets 15 kapitel, verserna 22-24, där det står: det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Och jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid haft glädjen att vara tillsammans med er. Paulus skrev Romarbrevet i Korint. Han var i 3 månader. Han har skrivit 2 brev till församlingen i Korint. Egentligen var det väl 4. Det är väl 2 som är bevarade. Så. Och det är ju ett av de här tunga teologiska breven i Nya testamentet. Det kan vara lite lurigt och svårt att ta in och förstå det här. Men det, vi ska ju veta då att Paulus utifrån har gått i lära i den judiska tron. Hur han kopplar ihop det här och bara pekar på Jesus Kristus. För Paulus, i sitt brev till romarna, det handlar om synden, rättfärdiggörelsen, helgelsen och Herrens Guds plans fullbordan. Och man kan säga att det handlar om grunden för frälsningen, rättfärdiggörelsen. Och att det handlar om vägen för frälsningen, rättfärdiggörelsen, eller konsekvensen av frälsningen. För evangeliet, det är Herren Guds rättfärdighet i och av och genom Herren Jesus Kristus. Och det är riktat till hedningar. Paulus fick ju det uppdraget att han skulle gå till hedningarna. Och vilka var hedningarna? Det var människor som lever utan Gud utifrån den judiska och kristna tron. Och det är till dem han blir sänd att förmedla det glada budskapet om Herren Jesus Kristus. Herren Guds rättfärdiggörelse. Och det är många människor som har blivit hjälpta in i tron med lite guidning i läsningen av Romarbrevet. In i den i frälsningens väg och leva det kristna livet. Och vi i vårt land, vi är ju protestanter. Vi hade ju någon som protesterade en gång i världen för 500 år sedan mot just rättfärdighet genom gärningar. Till rättfärdighet genom tro. För det var ju det Luther brottades med. Och det var det Luther kom fram till. Det handlar om vad Gud har gjort, inte vad jag behöver göra. Och vi är ju Jesu Kristi kyrka som vilar i evangelisk luthersk grund utifrån det som hände där och då. Det är där vi är idag. Och att det blir genom tron man blev frälst. Och så lite om Rom innan vi ska gå in på lite mer läsning i Romarbrevet. Det var ju Romarrikets huvudstad. Det var den då kända världen. Det var ett stort rike. Och det bodde cirka 1 miljon människor i Rom vid den här tiden. De kristna blev förföljda. Judarna blev förföljda. Och det var precis i den här vevan när Paulus nästan skriver det här brevet. Så var judarna förvisade från Rom. De fick inte vara där under kejsar Claudius. Mellan år 49 efter Kristus till år 54 efter Kristus. Och det här kan man läsa om i Apostlagärningarnas 18 kapitel om man vill där i första två verserna. I Rom, i det samhället, i den kulturen så fanns där och då. Så var liv och moral i förfall. Där människor så aktivt valde, tydligt valde bort det naturliga och sunda till det onaturliga och osunda och omoraliska. Eller för att uttrycka det med Herren Guds ord. De bytte ut Herren Guds naturliga till sitt eget onaturliga. Herren Guds rättfärdighet till syndens orättfärdighet. Jag jobbade i Göteborg och hade ett dysfunktionellt ledarskap så som chefer. Så fick jag bilden av att det var som ett korthus som rasade inifrån och ut. Precis så tror jag det var med Rom och Romarriket. Utifrån deras moraliska förfall framförallt. Och därför tänkte jag att vi ska få läsa ett längre stycke för att få en beskrivning av hur Paulus såg på samhället i Rom. Från den 18 versen i första kapitlet till den 24 versen i den andra kapitlet faktiskt. Och jag ber, tror och hoppas att precis som jag när jag har gjort min läsning av det där kan se likheterna, parallellerna med hur är det i vårt land, i vår kultur, i vårt samhälle idag? Jag kom fram till att det finns en hel del likheter. Och att Jesus nästan behövs mer än någonsin i människors liv. För att det ska bli någon rätsida på saker och ting. Hög som låg. Så vi börjar i den 18 versen i första kapitlet. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom. Att det som handlar så förtjänar döden. Ändå gör det sådant och det samtycker dessutom till att andra gör det. Därför är du utan ursäkt, du människa. Vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätt. Drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda, envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag då Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda. Juden först men också greken. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Juden först men också greken, för Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag trots att de saknar lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag har fått genom Jesus Kristus. Du kallar dig jude och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt eftersom du är undervisad av lagen. Du ser dig som en vägledare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörkret, en uppfostrare för oförnuftiga, en lärare för omogna eftersom du har kunskap och sanningen formulerad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr gudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. För det står ju skrivet, för er skull hånas Guds namn bland hedningar.